Vi uppmärksammar 50-årsdagen med en nyinsatt studiedebatt med Lars Orup, docent Stig Ekman och professor Jörgen Weibull. Vi får också se glimtar ur kvällens tv-sändningar i Norge och Danmark.
God kväll. Ja, den här kvällen för 50 år sedan, då var vi i Norden, i Norge, Danmark och också här i Sverige. Vi levde i en chock. Den chock som vi hade fått utav nyheterna på morgonen, att under natten hade tyska trupper ryckt in i Danmark och i Norge. I Danmark gick besättelsen, som det heter danska, ockupationen tämligen lugnt till väga. Danmark gjorde inget större motstånd. I Norge blev det däremot en betydligt mera dramatisk utveckling. Och här i Sverige, ja, vad hände här? Kanske egentligen ingenting. Kanske fanns det en hel del dramatik under det som tycktes inte hända. I dansk och norsk television så har man ikväll sänt minnesprogram i det danska programmet, som man tagit upp frågan om varför fortfarande så mycket material ifrån ockupationstiden ännu ligger hemligstämplat i arkiven och inte är åtkomligt för forskningen. I Norge så har bland annat den nuvarande kungen, kung Olav V, berättat sina minnen, hur han och hans far, kung Håkon VII, stod i spetsen för det norska motståndet mot den tyska ockupationsmakten. Och med mig här i studion har jag ikväll docent Stig Ekman, som har varit forskningsledare tidigare för ett stort forskningsprojekt om Sverige under krigstiden. Och professor Jörgen Weibull, som numera är professor i Göteborg men också har ett förflutet som professor i Danmark. Och utav er ska jag sen få några synpunkter på vad som hände och vad som inte hände under den här tiden. Men först så ska vi följa den norska televisionens program och intervju med kung Olav, och det är Geir Helgesen som intervjuar.
Kong Håkon og kronprins Olav ble samlingsmerker i den norske motstandskampen. Både hensynet til landets frihet og selvstendighet og nasjonens selvaktelse var bestemmende for valget av motstandslinjen. Fra 9. april til 7. juni 1940 måtte kongen og kronprinsen sammen med regjeringen holde unna for de tyske inntrengerne gjennom en lang og ofte dramatisk ferd fra Oslo til Tromsø, før de ble nødt til å forlate Norge og dra over til England. Friheten ble gjenvunnet. Siden den gangen har det vært vaktskifte på slottet. Kong Olav er fortsatt samlingsmerke. Han skrev ikke i dagbok i 1940. Men i dag gir kong Olav sin beretning om den to måneder lange ferden gjennom krigens Norge i 1940.
Vår nasjon ble satt på en stor prøve den 9. april 1940. Bestod vi denne prøven?
Den 9. april? Neppe. Totalt, ja. Vi fikk tømmet oss, så begynte det å gå bra.
Utover vinteren 1940 så kom det en rekke faretruende signaler om utviklingen ute i Europa. Men ja, reaksjonen her hjemme, de var sparsomme.
Nei.
Kan det i dag sies at de myndigheter som burde ha reagert den gangen, ikke gjorde det på tilfredsstillende måte?
Det er ikke opp til meg til å bedømme hvordan folk har behandlet den perioden der det var såpass vanskelig for effekte. Ingen hadde noen erfaring.
Nei.
Aller minst jeg. Om hvordan det var, men så det tror jeg er veldig vanskelig å kunne gi noe, for altså det efterpåklokskap er ikke noe forfeilig morsomt. For noe annet.
Nei, men signalene kom deg jo, hva?
De kom jo, ja da, de kom nok så tett også.
Den 16. februar 1940 går en britisk jager inn i Jøssingfjorden i Sør-Rogaland og klarer å befri rundt 300 britiske fanger fra det tyske hjelpeskipet Altmark, som hadde søkt tilflukt i fjorden mellom de høye fjell. Hvilken betydning tillegger kong Olav denne episoden når han vurderer bakgrunnen for det tyske angrepet på Norge?
Jeg tror det er vanskelig å kunne si hvor mye. Det er naturligvis det definisjonen skulle aldri funnet sted.
Ville angrepet ha kommet uansett?
Ja, det tror jeg. Det tror de har. Jeg tror ikke det var avgjørende. Det kunne kanskje ha fremhevet tidspunktet litt, men jeg tror ikke det var avgjørende. Nei, tyske militærmakt ville ha baser i Norge, de.
Så avgjørelsen var tatt?
Jeg tror avgjørelsen var mer eller mindre fattet.
I Oslo ble det på senvinteren holdt en demonstrasjon av luftvernutstyr, og i februar stilte daværende kronprins Olav seg i spissen for en frivillig militæropplæring som samlet mer enn 10.000 over hele landet. Han var blitt spurt om å være med på dette initiativet.
Jeg var forespurt nok så tidlig, det husker jeg. Men hvordan det egentlig kom frem, det kan jeg ikke huske med sikkerhet. Jeg vet ikke. Det var i hvert fall ikke på uriktig måte mitt initiativ i den forstand at jeg skulle forløke å blande meg opp i politikken eller forsvarssaken på noen måte, men at jeg bidro til å forsøke å løse det spontane spørsmål som kom på mange kanter om man ikke kunne gjøre noe.
Ja.
Og ekstraordinært, som ikke kostet for verden mange penger.
Og deres majestet så at dette var
en mulighet? Dette var en løsning.
Ble krigsfaren på det tidspunkt oppfattet av deres majestet som overhengende?
Nei. Det var ikke, det var en alminnelig krig. Altså, det var krig i Europa, det var i og for seg naturligvis, at det var jo ikke fred og gode forhold, det var jo ikke det. Men noen overhengende krigsfare, det må jeg si, det er ikke derfor det ble gjort.
Nei.
Det var folk selv som reagerte, og så kom og spurte om man ikke kunne gjøre noe.
Men regjeringen og Stortinget, de økte ikke den militære kampberedskapen?
Ja, de begynte jo i alle fall å bevilge penger. Men det tar jo lengre tid å få disse her gjenstandene utstyret til landet, særlig under krig, når det er krig ute i verden.
Regjeringen var først og fremst opptatt av å hegne om den norske nøytralitetspolitikken. Og selv i stortingsdebatter så sent som den 6. og 8. april ble trusselen fra Tyskland undervurdert.
Ja, det er tydelig.
Den 8. april så ble Norge varslet om den britiske mineleggingen av den norske kysten. Hvilken orientering fikk kong Haakon og deres majestet om det som skjedde?
Null. Vi fikk videre, altså. Det var ikke stort før det stod i avisen.
Så der fikk ingen beskjed fra de politiske myndighetene, de politiske ledere?
Nei, det gjorde vi ikke. Jeg satt her og tok imot den franske minister som fortalte om det. For da hadde ikke jeg fått beskjed om det enda. For å være for å ta det.
Så tilfeldig
hvor det kunne være. Jeg bodde jo den gangen på Indre Asker, og de fikk første utgaven av avisen, og der var ikke noe med. De kom ikke før dagen på Aftenavisen. Og de senere av delen ut i utgavene.
Så det var den måten?
Ja, det var på den måten jeg fikk høre om det der. Det var en som fortalte meg, det var sammen jeg gikk gjennom døren der. At det var lagt noen mine hister her, men altså, det kjente jeg ikke noe til.
Ingen beskjed fra statsministeren?
Ingen beskjed fra det nå.
Meldinger om tyske flåtebevegelser sendes ut. Om kveld 8. april kom nyheten om at det tyske skipet Rio de Janeiro tidligere på dagen var blitt torpedert av en polsk ubåt og sank utenfor Lillesand. Overlevende fra det tyske skipet hadde fortalt at de var på vei til Bergen for etter anmodning fra den norske regjeringen å hjelpe nordmennene. Regjeringen fant enda ingen grunn til å mobilisere. Hvordan ble så kong Olav orientert om det som hadde skjedd?
Ja, jeg fikk høre telefonisk. At det var helt skjedd.
Og de hørte også på nyhetene?
De hørte på nyhetene, men altså, nyhetene klokken 19, de fortalte ikke om det. Etter min mening. Men jeg kan ikke huske det. Men derimot hadde de noen nyheter om konsentrasjonen av tyske tropper på den danske grense. Og danske nyheter var den gangen senere enn våre. Så jeg slo over på Danmark, og der fikk jeg vite om, ikke om troppekonsentrasjonen på den danske grense, men derimot om den senkningen utenfor Kristiansand.
Mens i den norske radio så kom det
først... Kan jeg ikke erinne at jeg hørte det?
Nei.
Det er mulig det er feil, men jeg kan ikke erinne det, jeg husker det. Jeg skulle satt sammen med min kone, og vi ble enige om at dette her var merkelig at vi ikke hadde fått hørt på noen annen måte.
Hvordan så deres majestet på krigsfaren denne kvelden?
Ja, da må jeg si at jeg virkelig reagerte. Jeg gjorde det. Jeg hadde en liten vakt, og bestod en korporal og tre mann på Skagum. Nærmest en brandvakt. Og jeg fikk tak i korporalen og sa at jeg har ikke noe å bygge på, men hvis det blir brann, at det går flyalarm, eller at jeg hører hva en sånn skåd for å vekke huset. For jeg tror det kan, hvis det blir, så blir det natt.
Hvilke forberedelser ble gjort på Skaugum med tanke på det som da kunne skje?
Ja, Vi forsøkte å arbeide med mørkeligning av huset, det var i grunn det første vi gjorde. Og så litt ut på natten, da vi hørte om at det var at de ytre bevåkningsleddene hadde vært i krig, så begynte vi å pakke klær til barna, særlig.
Var det på forhånd utarbeidet noen evakueringsplan eller noen beredskapsplan for kongen og kronprinsfamilien?
Nei, det var det ikke.
Fantes det den gangen her på slottet noe bombesikret rom, for eksempel?
Det holdt på å bli innredet litt. Det var ikke ferdig da, men det spiller jo i den forbindelse mindre rolle. Men den var under arbeidet.
Sent på kvelden, 8. april, blir fremmede krigsskip observert ytterst i Oslofjorden. Vaktskipet Pol 3 kommer i kamp med de tyske fartøyene. Statsministeren blir orientert. Henimot 00:30 går flyalarmen i Oslo. Klokka 00:30 om natten samles regjeringen på Victoria-terrasse. Hvilken informasjon fikk kong Haakon og kronprins Olav om det som da var i ferd med å skje?
Ja, det er ikke så lett å svare på. Jeg fikk en del underretninger fra min daværende adjutant og senere oberst Østgaard. Men hvor han fikk sine fra, det vet ikke jeg. Han ringte at han hadde hørt sånn og sånn og sånn.
Så det var militære ledere som kontaktet det?
Nå må det ha vært det. Nå var han klassekammerat av generalstabssjefen. Det er mulig at han har oppsøkt noe der, altså de ryktene han har fått.
Blykjær ble angrepet og synker ut på morgensiden.
Ja.
Ble dere holdt orientert om det som foregikk?
Nei.
Fikk dere om natten eller morgen vite noe om det som var i ferd med å skje med andre norske byer?
Lite, meget lite. Det var nok så uklart det hele.
Den tyske sendemannen Kurt Breuer møtte klokka 16:30 om morgenen opp hos utenriksminister Koht med de strenge tyske kravene. Koht og regjeringen sa klart nei til å imøtekomme disse kravene.
Da Breuer fikk høre at den norske regjeringen avviste de tyske kravene, sa han: «Dann wird es Kampf geben, und nichts kann euch retten. Da blir det kamp, og ingenting kan berge dere.» Jeg svarer bare: «Kampen er alt i gang.» Jeg tenkte på det vi hadde hørt om skytinga ute i Oslofjorden. Breuer så på meg med spørsmål i øynene. Jeg sto bare taggel. Så bukket han og gikk. Nå var det krig.
Var det først etter dette møtet at statsministeren tok kontakt med slottet?
Jeg går ikke fra det. Jeg bodde jo ikke her. Men altså, jeg tror det. Det var etter det.
Og ingen av politikerne tok heller kontakt med deres majestet på Skaugen?
Nei.
På initiativ fra stortingspresident Hambro, så ble det så bestemt at regjeringen og Stortinget skulle forflyttes til Hamar. Ble kong Haakon og deres majestet bedt om å bli med, eller var det kong Haakon som selv sa at dere
ville bli med? Nei, Hambro foreslo, tror jeg, på morgensiden, at han syntes det ville være riktig om at kongen ble med. Og jeg, ja, med familien.
Var det senkningen av Blücher som gjorde det mulig for kongen, kronprinsen og de politiske lederne den gang å unnslippe tyskerne?
Ja, det tror jeg man kan si absolutt ja til.
Deres majestet dro fra Skaugum med familien,
ja,
og inn hit til slottet like før dere skulle dra til jernbanestasjonen. Ja. Hadde deres majestet vært i kontakt med kong Haakon telefonisk i løpet av natten?
Nei, helt på morgensiden. Altså, blant annet fikk jeg vite at vi skulle reise på den tiden som vi reiste.
Ja.
Det fikk jeg fra min far direkte.
Var det mye dere rakk å få med dere?
Nei. Som sagt, vi barna fikk med seg en del. Og min kone fikk naturligvis også med det. Men vi hadde den uniformen vi gikk i, og så hadde vi kanskje en uniform til.
Det ble så langt ikke gitt noen beskjed fra regjeringen til folk om hvordan de skulle forholde seg. Ingen oppfordring til å ta opp kampen, ingen beskjed om hva regjeringen aktet å gjøre. Er det riktig å si at bildet på den tiden var preget av forvirring og til dels oppgitthet?
Ja, i hvert fall forvirring. Utvilsomt. Dette var en helt ny erfaring for oss alle sammen. Vi hadde aldri vært borte noe tilsvarende overhovedet.
Nei.
Det kom jo tredje ned på hodet på oss da. Selv om vi nok hadde fått en del varsler, men selve handlingen i seg selv var jo så voldsom at det er klart at vi ingen hadde noen erfaring om hva man skulle gjøre under de forhold.
Håkon Lie skriver jo at det ikke var så overraskende at det tyske angrepet kom. Overraskelsen var at angrepet kom sjøveien, og at ja, tyskerne ikke kom gjennom Danmark og Sverige.
Ja.
Hvordan ser deres majestet på...
Ja, jeg tror nok det. Det er vel det første virkelig store strategiske overfall som har funnet sted på den måten som det ble gjort mot Norge.
En uklar mobiliseringsordre gikk ut. Krigen var i full gang, og et viktig ledd i den var kampen om kongen og hans familie, som sammen med regjeringen og Stortinget dro fra Oslo til Hamar litt før 7:30 om morgenen.
Toget til Hamar, det gikk fra Oslo.
Oslo og til Lillestrøm.
Det stoppet på Lillestrøm, ja, fordi det var tyske flyangrep mot Kjeller flyplass. Måtte dere da forlate toget for å søke beskyttelse?
Ja, de fant ut at det var det sikreste. Så gikk de i undergangen igjen.
Men det var kong Håkon som anmodet eller ba om at toget skulle fortsette.
Ja, for han syntes det begynte å bli også håpløst å bli sittende der i all evighet.
Og da var det bedre å...
Da var det bedre å ta det, og da hadde de altså veldig strenge bestemmelser for luftangrep. Det hadde de vært med om. Og kongetog, eller tog som kongelige personer, var bare enda strenge bestemmelser for hva som skal gjøres, og det kunne jo at vi ikke overfallet, da sa han at nei, nå får vi ta sjansen på å kunne komme vekk herfra.
Tyskernes overrumplingstaktikk mot Norge lyktes langt på vei, men den sviktet på et avgjørende punkt. Oslo ble ikke okkupert for godt ut på dagen 9. april. Da de tyske soldatene inntok hovedstaden fra skip og fly, så var både kongen, regjeringen og Stortinget reist. På Hamar jernbanestasjon tok stortingspresident Seod Hambro imot kronprinsfamilien. I festiviteten på Hamar holdt Stortinget denne 9. april to møter, et som begynte klokka 13 og varte en halvtimes tid, og et nytt varte 18:30-tiden. Mellom de to møtene hadde kong Håkon et møte med regjeringen, Stortingets presidentskap og partilederne, på bakgrunn av at statsminister Nygaardsvold leverte avskedssøknad for regjeringen.
Det ble jo holdt statsråden,
ja.
Hvor han avleverte sin avskedssøkning som han mente var umulig å godta.
Stortinget mente også at regjeringen skulle fortsette. Viste også ettertiden at det var en riktig avgjørelse å la regjeringen Nygaardsvold fortsette. Om kvelden ble det kjent gjennom radio at Vidkun Quisling hadde dannet regjering i Oslo med seg selv som statsminister.
Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjering har overtatt regjeringsmakten. Med Vidkun Quisling som regjeringssjef og utenriksminister. Og med
følgende... Hvordan var den umiddelbare reaksjonen da for kong Håkon og deres majestet da dette ble kjent?
Det var en nok så håpløs situasjon. Det var en helt utenkelig virkeligheten i situasjonen.
Dere kjente jo begge Quisling fra tidligere.
Ja, det var salg og forsvarsminister.
Kan deres majestet tenke seg å karakterisere Quisling?
Nei, han var en meget merkelig mann. Det er jeg ikke tvil om. Han var en meget merkelig mann. Men at han derfor skulle... Ja, jeg visste jo at hans politiske overbevisninger, de lå jo allerede fra gammelt da, i den samme leie som den tyske nazismen. Det var jeg på det rede med. Han skrev ganske åpenlyst om det.
De omkring 100 tyske soldatene som forfulgte kongen mot Elverum lyktes ikke. En liten norsk styrke på midtskogen nær Elverum klarte å holde stand slik at tyskerne trakk seg tilbake. En viktig begivenhet som bidro til at de kongelige unnslapp tyskerne. Ja, berget utfallet kanskje livet for kongen og kronprinsen som dro mot Nybergsund.
Jeg tror kanskje, det var kanskje noe sterkt, men at han i alle fall skaffet muligheter for at vi kunne fortsatt være i Norge uten å måtte reise, forsøke å... Trenger oss inn i Sverige, det er riktig.
Sent på kvelden...
For det var ikke noe annet imellom der.
Nei. Sent på kvelden så måtte dere dra videre fra Elverum til Nybergsund.
Ja.
Og kronprinsesse Märtha og barna dro da over til Sverige.
Ja.
Hvordan var det da å måtte skille lag med familien?
Ja, det var jo ikke så noe annet å gjøre det. Det var nødvendig, det var helt tydelig. Det kunne ikke reise rundt med småbarn. Hvor de yngste er på 3 år, hvor de bytter opp på seg 4 ganger på dagen, det går ikke.
Hvem var det som hadde bestemt at familien skulle dra over til Sverige?
Ja, det var vel oss to, vel. Stort sett i virkeligheten.
Fylte det?
At det var ikke noe blivende sted for damer og små barn.
Fylte deres majestet familien helt opp til grensen?
Nei, det ble en Nybergsund.
11. april ble Elverum bombet av tyske fly og lagt i ruiner. Tyskerne hadde ikke lykkes å ta kongen og regjeringen til fange, Diplomatiske fremstød for å få nordmennene til å overgi seg hadde heller ikke lyktes. Tyskerne angrep også Nybergsund med bomber og mitraljøsild. Og i Nybergsund, der oppholdt kongen og kronprinsen seg. De måtte søke tilflukt i et skogholt.
Ja, det var første gang jeg har vært utsatt for bombeangrep personlig. Og det er alltid en interessant opplevelse, selv om man overlever. Det var jo ikke noen, det var ikke noen drastisk livsfare, det var jo ikke, viste seg.
Men dere klarte å komme der unna i skogholt?
De kom utenfor der hvor de angrep, de husene som de angrep.
Når vi ettertid ser på det, var det fornuftig dette at kongen og kronprinsen reiste og var sammen hele tiden?
Ja, jeg tror min far ikke hadde lyst til å gjøre noe om.
Ja, tyvärr så har vi fått det här inslaget som sändes i norsk television i kväll ganska sent. Så att vi har inte hunnit översätta det, men ska det behövas mellan två broderspråk. Kung Olav berättade vidare om hur färden och motståndet fortsatte till den 26 juni. Då de engelska styrkorna som hade satts in i Norge evakuerades. Kungen och kronprinsen följdes åt till England tillsammans med regeringen och Norge fortsatte kriget till i maj 1945. Jörgen Weibull, den här aktionen mot Skandinavien, alltså Danmark och Norge, var det en logisk utveckling utav det stora kriget mellan de västallierade och Tyskland?
Nej, det kan man inte säga. Det var en diversion som kom väldigt oväntat. Och den byggde ju egentligen på den här spekulationen i Tyskland om ett långt eller kort krig. Ett kort krig hade man inte behövt denna division. För ett långt krig, alla första världskriget, så måste man, menar den tyska flottan, marinen, ha Norge som utfallsport för att kunna besegra England. Och egentligen är det ett ödesironi att när Hitler hade ett blixtkrig besegrat Polen i början av oktober så samlar han sina militära experter för rådslag. Först erbjuder han då England fred, men sen samlar han alla sina militära experter och får då svaret från arméns sida att de kan nog ta Holland och Belgien. Men sen kommer kriget och stelna, de tänkte i första världskrigstermer. Och då säger flottans representant, storamiral Räder, att i så fall, om det blir ett långt krig, då måste jag ha Norge för att vi ska kunna utnyttja den flotta som man nu med intensiva ansträngningar har byggt. Man måste ha ubåtsbaserna, man måste ha utfallsporten mot Atlanten för de mycket starka men relativt små grupper man hade byggt upp kring sina stora och snabba slagfartyg. Och därför kan man säga att detta att han bestämde sig för Norge byggde på att innerst inne trodde inte varken Hitler eller tyska överkommandot att man skulle kunna besegra Frankrike på 6 veckor.
Men ja, Jörgen säger här att det kom egentligen oväntat och jag sa att det här var en chock för Skandinavien, Stig Ekman. Men ändå så visste man ju ganska långt i förväg att någonting var på gång i Tyskland. Truppsamlingar i Stettin, fartyg, ilastningar och allt detta. Och man gissade att det gällde Danmark, Sverige kanske och Norge.
Ja, det fanns ju också en defensiv argumentering hos Hitler. Alltså det här utvecklas ju till en slags kapplöpning mellan de allierade, Storbritannien och Frankrike å ena sidan och Hitler. Och intresset för Skandinavien var på den brittiska sidan. Det hade ju bland annat Quisling påpekat för Hitler. Så det var både en defensiv och en offensiv strategisk planering. Och sen kom ju då, som vi hörde kung Olav sa, att det var ett informationsproblem på nordisk sida. Hur ska man tolka varningssignalerna? Och det var ju knepigt även på svensk sida. Varningar om en aktion mot Norden, det började komma i januari 1940. Det fanns som minst dussin varningar från militärattachéerna, de svenska i Berlin, till Stockholm. Men sedan var problemet då att hur ska man tolka signalerna i ett läge där man i efterhand ser kristallklart hur det var. Men där fanns dubbla hot för norrmän och för svenskarna. Dels då det engelska intresset för Skandinavien. Vi fick en otrevlig not både Sverige och Norge den 5 april och engelsmännen lägger ut minor på 3 ställen på norsk territorialvatten den 8. Och samtidigt så har vi då varningar från början på april från från Berlin. Ett rätt fint informations- och varningsmaterial som tolkas lite på olika sätt av militären och politikerna. Med ett undantag. På svensk sida så är man är ingen information som tyder på att Sverige kommer att bli angripet. Men att man blir av större förvissning om att Norden blir berört.
Här i Sverige så hade ju överbefälhavaren general Törnell velat mobilisera redan i början på april, utfärda mobiliseringsorder. Det fick han nej till i stort sett ifrån regeringen. Samma sak i Norge, även där var man väldigt återhållsam med militära åtgärder trots de här varningarna. Varför? Var det rädsla? Var det att man inte vågade provocera? Var det att hukar man sig så kanske det går förbi?
Ja, man trodde väl inte riktigt på allvar på en aktion. Den var ju ändå så otrolig. På den tiden hade ju inte flyget prövats, och flyget hade ju inte alls samma möjligheter som det har idag.
Det var prövat i Polen.
Ja, det var prövat i Polen, men det var Stukas. Det var så att säga väldigt nära, i väldigt nära samverkan med armén och med pansarvapnet. Men att flyget skulle kunna överflygla den engelska flottan på Kattegat och Skagerrak, det hade man ju aldrig drömt om. Så jag tror det låg där. Sen är det naturligtvis också att man underskattade Hitlers oberäknelighet. Och på den punkten är jag som historiker oenig. Kanske den enda punkten där jag är verkligen oenig med kung Olav och hans framställning från stundsen. Jag tror nämligen den här affären Altmark spelade en större roll. Han sa att den egentligen inte spelade en avgörande roll. Jag ifrågasätter som historiker det. Hitlers var så impulsiv. Och han hade just inställt vänsteroffensiven. Han skulle ha arbetat om planerna efter att de hade fallit i allierade händer. Och i det läget så inträffar den här Altmark-historien på norskt vatten, där en engelsk jagare går in, bordar ett tyskt fartyg och befriar de 303 engelska krigsfångarna som kom från Sydatlanten, som tyska krigsfartyg hade tagit. Det skakade Hitler, det har man många belägg för, att Hitler blev alldeles rasande. Och det är faktiskt så att det finns mycket nära samband mellan hans definitiva ordergivning om denna operation mot Norden, mot Danmark och Norge och Altmark-affären.
Men man kan inte improvisera hur som helst i ett stort krig. Det gäller ju stora, tunga apparater trots allt. Till exempel det, när man befarade, när man började bli övertygad om att det här gällde Danmark-Norge och inte Sverige, men det ändå fanns det en risk. Hade tyskarna kunnat improvisera mot Sverige om de Hitler plötsligt hade fått det infallet när den här så kallade Weserübung, som den hette, var igång?
Ja, då kom man länken in på Norgefältågets första veckor. Då vi har ju två stora givaktorder då Sverige tror eller befarar det kan bli ett tyskt riksanfall på Sverige. Och det ena är det så kallade pingstlarmet. Och, alltså det första är då man får under sig från Norge om tyska truppkoncentrationer mot Sverige. Och då har man ett extra pådrag och säger att nu från överförhåll, nu måste Sverige vara beredd på att försvara sig mot Tyskland.
Men det var ett senare skede när vi hade hunnit mobilisera också. Ja.
Ja, jag tror inte att Hitler hade kunnat improvisera den 9 april, för planerna hade utarbetats rätt länge. Det var redan i december som man började ge en stabordrar att börja arbeta med detta material. Det är alldeles riktigt. Men de definitiva orderna utfärdas ju i februari efter Altmark-affären, som jag sa. Men sedan blir det mer och mer bestämt. För de fartyg som skulle gå upp ända upp till Narvik skulle ju utrustas och lastas i ganska god tid.
Men det där skulle väl kunna ha gjort att Sverige skulle kunna visa de små muskler vi hade. Vi hade 100 000 man uppe vid Torne älv i stort sett, och så lite grann mot Kiruna för att skydda Malmfälten. Och de höll på att skickas hem helt enkelt efter det finsk-ryska krigets slut. I Skåne i södra Sverige där hade vi praktiskt taget ingenting. Om vi hade, som en del ville, liksom mobiliserat i Skåne eller i södra Sverige, skulle man då ha hejdat tyskarna i anloppet mot både Danmark och Norge?
Ja, ÖB gör ju den bedömningen att blir Sverige anfallet av Tyskland så har vi inga stora chanser att göra ett effektivt försvar. Han vill ju ha ett stort pådrag redan den 4 april och framförallt full pådrag i Skåne, enligt den plan som fanns för att försvara Sverige om Tyskland skulle anfalla över Danmark. Och det är ungefär som en stor vante som till slut blir en liten tumme. Först lägger han fram ett förslag för Günther, för utrikesministern och för försvarsministern. Och det går inte hem. Och sedan kommer ett mindre förslag och, som de lägger fram för regeringen. Och regeringen prutar ytterligare på detta.
Nu tror jag inte det spelar någon roll i realiteten, alltså därför att Sverige var inte inne i den tyska planläggningen. Och det sammanhängde ju mycket större skäl. Det var ju i den tysk-sovjetiska pakten, Molotov-Ribbentrop-pakten, som hade slutits i augusti just innan krigsutbrottet. Där hade man alltså delat upp intressesfärer. Och där var ju de baltiska staterna och Finland sovjetiskt intresseområde. Danmark och Norge var tyskt. Men Sverige hade man ju inte kunnat enas om. Och det löper i de tysk-sovjetiska förhandlingarna också en tvist om Sverige. Och det var alldeles uppenbart att Hitler i det här läget inte kunde eller ville utmana Sovjet.
Att Sverige kunde förbli neutralt. Ja, det var tydligen ett intresse inte bara i Sovjet och Tyskland utan även på den allierade sidan, i varje fall i England, Frankrike kanske inte så mycket. Men när man då betraktar Sveriges neutralitet här bland de ockuperade länderna eller gränserna, var det vår tur, var det vår skicklighet och var det vår skam eller var det vår ära att vi kunde klara oss?
Ja. Jag tror att det var att Hitler hade ju inget realpolitiskt skäl för att anfalla Sverige. Han fick ju egentligen vad han ville. Malmen etc. och genomfart för tyska soldater och krigsmateriel längre fram från de sommaren 40. Det fanns alltså intresse på båda sidor faktiskt att Sverige förblev neutralt. Som kontaktcentrum, som informationscentrum, som senare som slags bakland för motståndsrörelser etc. Där fanns nästan slags dubbelansikte hos inställning hos de flera ockuperade länderna. Å ena sidan så ville man att Sverige skulle bidra moraliskt så att säga. Å andra sidan var det praktiskt att Sverige egentligen förde en undfallande politik mot Tyskland. Om det kan man diskutera, och det diskuterar vi alltjämt, både historiker och i den allmänna debatten, lyckligtvis.
Ja, jag tror man väl ändå ska säga det, att det finns några ganska säkra bevis för att de allierade faktiskt ville ha Sverige, ville att Sverige skulle fortsätta neutraliteten. Det starkaste är naturligtvis att man redan 1940 tillät dessa lejdbåtar, som betyder oerhört mycket. Och det var ju en engelsk gest för att stärka Sverige, eller inte bara gest för realitet. Det var för att Sverige skulle få in olja, bensin, konstgödning, så att Sverige skulle kunna klara sig och inte bli totalt beroende av Tyskland.
Men om man ser på den svenska neutralitetspolitiken, särskilt då gentemot de närmaste grannarna under den här tiden, är det inte så att man kan urskilja tre sorters neutralitetspolitik? Den mot Finland, mycket välvillig med vapenleveranser, frivilliga och så vidare. Danmark, ja, där man också kunde vara välvillig, för det var inget större problem. Tyskarna hade gått in i Danmark och det hände inte så mycket. Och så den mot Norge, där man var väldigt folkrättsligt pedantisk nästan.
Ja, på ett sätt är det lätt att förklara. Molotov sa under kriget en gång till någon svensk diplomat att vinterkriget, Sverige, Finland, Sovjet, det var ju Sveriges krig. Och vi utfärdade ju ingen neutralitetsförklaring under vinterkriget. Det gör vi däremot nu. Finlands sak var vår, har det sagts. Men Norges sak var icke vår. Utan 9 april, då är det Sverige. Det är det nationella. Och Günther, vår utrikesminister, säger till och med att en sund nationell politik, den är egoistisk. Det betyder också att vi för en mot Tyskland undfallande politik under Norgefälttåget. Och vår politik bestäms av hänsynen till Tyskland, inte till Norge. Och det är mycket påtagligt om man läser statsrådens dagböcker att det är ingen som talar Norges sak. Och det var kanske en sak som är svårt att ta ställning till. En historiks uppgift är att förklara varför samlingsregeringen förde ändå en politik som var undfallande gentemot Tyskland och som inte gav norrmännen i kamp några favörer. Däremot så gav vi, det tycker jag är ostridigt, tyskarna under det pågående Norgefältåget favörer. Och detta har ju lett till att relationerna på det politiska planet och på det diplomatiska planet mellan Norge och Sverige har varit mycket ansträngda under kriget. Och det är ett svårt problem och där återstår mycket forskning att göra.
Ja, historiker ska ju inte döma utan som du säger förklara, så vi ska väl inte döma här heller, utan det får väl tittarna göra själva efter att ha fått förklaringar. Det finns många förklaringar. Men man ska också, man undrar ju också, är historien skriven? I Danmark har man problem med detta, att där anser man att man kan inte skriva den här tidens historia ännu, därför att det döljs fortfarande så mycket i de danska arkiven och de är inte tillgängliga på grund av lagstiftningen för den forskningen ännu. Utan där kanske finns mycket att vänta på.
Den 30 november 1989, brev fra programchef Bjørn Linse Møller TV Fakta i Danmarks Radio om arkivadgang til Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Statsministeriet, Industriministeriet, Folketingets Præsidium og Rigsarkivet om adgang til historisk kildemateriale.
Det er planen at kaste lys over begivenheder eller myter i besættelseshistorien, som stadig påkalder sig interesse og diskussion i offentligheden.
Vi fik adgang til arkiverne om besættelsestiden, men vi fik ikke fri adgang til alt.
Vi læser en erklæring fra den danske regering til det danske folk. Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted, og i henhold dertil kundgøres følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper.
Sådan lød det i statsradiofonien til det danske folk, da tyskerne den 9. april 1940 uhindret sejlede ind gennem den minebelagte middelgrund i Københavns havn. Regeringens officielle holdning var, ingen modstand forholde sig i ro. Tyskerne kunne næsten uden videre besætte Danmark. Hvordan det gik til, og hvorfor det kunne lade sig gøre, bliver stadig diskuteret. Hidtil har de historiske arkiver om denne vigtige periode i Danmarks historie været et ret lukket land for befolkningen. En befolkning, som efter mange historikers mening har krav om adgang til sin egen historie.
Hvorfor tror du, at Danmark specielt har en så restriktiv arkivlovgivning eller arkivregulativ?
Det er meget svært at forklare, for det er meget restriktivt i forhold til for eksempel Sverige eller USA eller Canada. Men jeg tror, at det har noget at gøre med en historisk tradition tilbage fra enevælden, hvor arkivet, det her arkiv jo hed Geheimarkivet, og Geheime betyder hemmeligt, det der er hemmeligt. Og den enevældige tradition, at det bliver bestemt oppefra, hvad man må se og hvad man ikke må se, den holder ved den dag i dag, og der findes sådan set ikke nogen lovbestemmelser om, hvad man kan få adgang til og hvad man ikke kan få adgang til. Der findes kun et regulativ fra 1968, som er et internt regulativ på Rigsarkivet.
Danmark?
Ja, Jørgen, du har jo været både historieprofessor og universitetsrektor i Danmark. Sitter historieforskningen på en mindre stol i Danmark end vad den gør her i Sverige? Liksom?
Både ja og nej. Så til videre at befolkningens interesse for sin historie er nog større i Danmark än i Sverige. Man säljer sina böcker i mycket större upplagor och det finns ett mer levande intresse, mycket mer historia i skolan till exempel. Men å andra sidan är det alldeles klart, i Claes Bryl så är det riktigt att i Danmark har sedan länge, sedan gammalt, den regeln gällt att allting som inte enligt lag är offentligt, det är hemligt. I Sverige har vi motsatsen. Allting är offentligt såvida inte enligt lag har en hemlig stämpel. Och det gör en väldig skillnad. Och speciellt när det rör ockupationstiden nu, så är det så att det är ju i Danmark mycket mer av personliga akter. Det var väldigt många danskar som drev affärer med tyskarna och var så kallade värnemager. Och det var väldigt många danskar som hade förbindelser med regeringens goda minne, som sen har blivit väldigt illa sett. Och det gör att man har en regel, normalt statliga akter 50 år, där det är personer involverade 80 eller till och med ibland 100 år. Det är alltså en helt annan regler. Och dessutom finns akter som aldrig kommer fram annat än i underförtroende och i vissa till just när man håller på med historiska undersökningar, då får man, kan man få den till.
Men är det så också att om man jämför ockupationstiden i Danmark och Norge, motsättningarna var mycket mer skarpa i Norge, gränsen var mycket klarare, medan i Danmark där växte ju motståndet så småningom fram och det fanns ett starkt motstånd, men ändå, det gick ändå mer i vardagliga spår.
Ja, allting fortsatte ju som vanligt efter den 9 april i Danmark och fram till 1943, den 29 augusti, när regeringen bröt och avgick och tyska ockupationen tog över. Och det kändes nog som en väldig befrielse för det danska folket. Och jag vill nog säga att den bästa historieskrivningen om Danmark under ockupationen, den har inte vi historiker gjort, utan den kom från skönlitterärt håll. Det är Hans Scherfigs böcker som just skildrar hur det här växer fram. Det är först bandet Idealisterna och det handlar om förkrigstiden om början. Och då var de idealister. Och sen kommer då boken Frydenholm som just skildrar en godsägare. De som exporterade till Tyskland alla dessa livsmedel. De som blev rika och de som naturligtvis i viss utsträckning var nazistiska medlöpare. Och där ger han en väldigt kongenial skildring av det danska folkets svårighet. Och jag tror att den 29 augusti kändes som en väldig befrielse. Nu äntligen blev det klara linjer, det blev svart och vitt.
Men om man ser på de här två tv-programmen som jag har gett prov på, det danska som alltså tar upp en forskningsdebatt och det norska som gör en mer traditionell historisk återblick, är det på något sätt betecknande för hur man ser på den här tiden?
Ja, det är det naturligtvis. För det har varit ett problem för danska historiker att skildra den här tiden. Det är alldeles självklart. Och det problemet har naturligtvis legat i att motståndet växte fram så sakta. Och att det var många danskar som naturligtvis under de första två åren av kriget efter 9 april tjänade en hel del pengar på det. Det var ju kanariefågeln i Hitters gyllnebur.
Men Stig, vi med vår offentlighetsprincip, vi har ju också vår hemligstämpel som jag igen påpekade. Har vi alla papper på bordet från den här tiden?
Nu är det i princip alla papper tillgängliga vad gäller forskning om andra världskriget. Dock när det gäller enskilda människor, låt oss säga desertörer från Finland under fortsättningskriget till Sverige. Som det gäller hänsyn till enskilda människor så är det ju restriktioner, ja. Men när forskningen började på allvar om Sverige under andra världskriget så var ju murar av och högar kilometer med sekretessbelagda arkiv. Och då behövde vi i många fall forskarna regeringens tillstånd för att få tillgång. Men nu är detta...
Varför tar du till desertörer från Finland när du talar om personer? Finns det lik i lasten när det gäller svenska personer?
Jag önskar jag kunde svara på detta. Det är klart, det finns alltid lik i lasten. Och det intressanta är ju att vi hade ju ingen uppgörelse om i Sverige efter kriget om vårt förhållande till om svenska nazister etc. Och det mesta av så att säga, historien om andra världskriget tycker jag är oskriven. Bland annat nazismen i Sverige under kriget. Och bland annat som jag tycker inte har kommit fram i de här programmen. Sommar 1940 är det ju också en tid då många här i Norden tror att nu har Hitler vunnit kriget och agerar därefter på alla led. Och där skulle man ju vara intressant att veta vilka möjligheter finns där att forska i Danmark om det sådana.
Ja. Ett kort svar på en svår fråga kanske innan vi återvänder för en liten stund till Oslo. Är det här 9 april 1940, idag 50 år senare, är det bara historia eller är det också nutid? Vad säger Stig?
Det är i högsta grad nutid.
Ja,
ja. Ja, jag instämmer. Och det märks ju också på reaktionerna på de fortfarande, så kallar man det för skammens dag för Sverige. Och det håller jag absolut inte med om. Mm. Vi förde en möjligheternas politik som faktiskt höll oss utanför kriget, och den var skicklig, delvis och ganska stor utsträckning tur naturligtvis. Mm. Men jag vill nog säga att både 9 april och transiteringsbeslutet sen är något som jag tycker var ganska berättigat.
Du kom på någonting.
Nej, alltså, vi ska inte urskulda och vi ska inte fördöma. Men vi ska förklara, tolka, göra begripligt. Men låt oss säga detta med skammens politik, som en del säger. Jag bara erinra om att den politik som sanningsregeringen förde, den var ju en succé. Man ser på andra kammarvalet 1940, valutgången där. Det fanns även en gallupundersökning i slutet på kriget, då svenska folket fick svara på varför Sverige dittills hade sluppit krig och ockupation. Man fick ange 3 orsaker. Och de 2 stora orsakerna var ju dels sanningsregeringens politik och att Sverige låg där det låg. Sen var det andra saker, som att faktiskt vår försvarsberedskap fick märkligt nog, om det var 9%, ungefär samma procent som slumpen och vår herre fick.
Ja, och där måste jag säga tack till er, och vi ska återvända ett litet tag till Oslo, för också kung Olav hade vid en ceremoni vid det gamla fästet Akershus ett ord till ungdomen om det som hände förr i historien.
Det är mitt hopp att kommande generationer av norrmän vill bära vidare den dypa tron.